Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Den här podden Vägen till Wembley är i samarbete med Adidas som tillsammans med det svenska landslaget har lanserat den nya svenska EM-tröjan. Och i den tröjan så finns det en guide på hur man ska stoppa Sverige. Och vill man läsa mer så kan man gå in på howtostopsweden.com och kanske till och med beställa hem sin favoritspelares tröja. Då sätter vi igång. Vägen till Wembley är tillbaka i Sheffield där det idag vankas EM-semifinal Sverige mot England. Mitt namn är Amanda Sasa.
Jag heter Sebastian Persson.
Och jag är Olof Lund.
Kul Olof att du är tillbaka. Vi fick ju se en träning igår. Du var ju och bytte bil, men 15 minuters träning för både dig och mig Sebastian. Inte jättemycket förutom att Aslani var tillbaka och Jonna Andersson och Olivia Skog är fortsatt borta.
Precis, och vi vet ju inte mycket mer om vad läget är kring Olivia Skog och John Andersson som tidigare testade positivt för covid-19. Gerhardsson berättade på presskonferensen att det ska tydligen vara i Sheffield, men lite osäkert hur status är med vård inför match. Men det kanske tyder på att Jonna eventuellt testat negativt, men inget klart besked där än i varje fall.
Ja, och jag kan inte tro att de chansar med Jonna Andersson sett till att Hanna Glas testade negativt. Samma dag som Sverige mötte Belgien och det var inte aktuellt. Nu har inte Jonna, även om hon tränat lite själv, så har hon tränat lite. Tror ni inte att man skippar dem? Och sen undrar man ju Olivia Skog, har hon också fått covid eller fick hon någon smäll? Eller jag vet inte, det är ju konstigt. För hon har inte synts till överhuvudtaget sedan mötet med Belgien.
Nej, hon, och det enda man egentligen såg av henne under den kvartsfinalen var ju att hon värmde upp. Och sen har man inte sett så jättemycket. Hon har inte varit med på någon träning sedan dess. Så det är ju lite konstigt att hon ska ha skadat sig tillräckligt illa för att missa 3 raka träningar, så att det går ju att spekulera i det, och covid känns ju rimligt i och med att det är flera stycken i landslaget som har testat positivt.
Jag ska tilläggas även om John Andersson då som byttes ut mot Nederländerna på grund av kramp och därefter inte startade mot Schweiz, så att det kanske också ligger lite till grund för att man inte väljer att chansa med henne nu, speciellt också efter att hon haft covid-19.
Däremot var det ju lite överraskande hur Peter Gerhardsson på gårdagens presskonferens, otroligt välbesökt presskonferens måste man säga, man märkte att man var i England. Det var fullproppat i och för sig ett litet pressrum på Bramall Lane. Det tror man inte, Sheffield United, att de har så litet pressrum, men det har de. Men det var knökfullt, engelska och svenska journalister, och där Peter Gerhardsson pratade på ett sätt om Caroline Seger, om hur positivt det såg ut, och i medicinska teamet var helt andra signaler nu. Är inte det bara att han försöker finta England? Det är min tolkning.
Ja, det var ju en fråga som han vägrade svara på inför matchen mot Belgien, så det känns ju konstigt att han har gjort en sån helvändning och nu lägger alla kort på borden. Samtidigt så berättade ju Caroline Seger efter matchen mot Belgien att hon kände sig, kroppen kändes bra, men att de bestämde sig för att nej, inte idag. Den var inte helt 100%.
Nej, och där sa Gerhardsson att det lät som att hon skulle spela mot Belgien, men på uppvärmningen ändrade man sig. Så att de talar ju lite med kluvna tungor, tycker jag, att man blir inte riktigt klok för det. Jag tror aldrig att Sverige startar med en spelare i en match som kan vara i 120 minuter, för det är lätt att säga, är ni redo för 90 minuter? Det kan vara 120 minuter, aldrig ett seger starta, eller?
Nej, jag tror inte det heller. Det var ju en träning här efter Belgien-matchen vi såg också, där hon hade väst på sig och inte gick in i några dueller alls och liknande, så att jag tycker vi hör tillräckligt från Gerhardsson om att hon ska vara spelduglig, men sedan så har hon ju inte spelat mot varken Portugal eller Belgien, så att jag tror inte på någon seger, och särskilt med tanke på att Björn sett bra ut i den rollen också, så är nog bedömningen att man inte måste ha in Seger på det sättet.
Vi är ju tillbaka på Bramall Lane ikväll. Sverige spelar två matcher där. Det är ju en häftig arena på många sätt. Och nu blir det ju extra kul när det är upp mot, eller kanske blir över 30 000. Vi har ju tyvärr vant oss vid att matcher är utsålda, men det kanske inte blir fullsatt helt enkelt. Alla kommer inte. Men häftig inramning blir det ju, eller?
Verkligen, det kommer nog vara en otrolig stämning på plats, speciellt i och med att vi är på plats i England. Sverige ställs mot värdnationen och det blir ju också en lite konstig situation för Sverige som har haft, de har ju vunnit läktarkampen de senaste matcherna, om inte alla matcher de spelat i EM hittills, men läktarkampen kommer nog definitivt förloras.
Ja, men jag blev ändå lite förvånad också att det skulle ändå vara runt 1250 svenskar på plats. Så när vi pratade med Camp Sweden tidigare under lördagen då när biljetterna släpptes, så lät det ganska mörkt med tanke på att det var 500 svenskar på kvartsfinalen ungefär, och att det var väldigt dyra biljetter då, vilket är förståeligt att man kanske inte vill lägga hur mycket av sin semesterkassa på matchbiljetter, men 1250 är väl ändå rätt hyfsat.
Ja, särskilt eftersom de hade bara i lördags på att bestämma sig om de ska åka till Sheffield påföljande måndag, tisdag. Det är ju dyrt att flyga nu också. Dessutom alla sunda människor vill väl hålla sig från flygplatser i hela Europa med tanke på kaoset. Så måste jag säga, med alla de förutsättningarna är det rätt starkt med 1250, och det blir rätt bra samlat ihop, så kan det bli bra tryck på dem, eller?
Ja, men verkligen. Det har ju låtit friskt på tidigare matcher här, så att det ska nog kunna skrika sesa den här gången också.
Ja, vi hoppas ju verkligen på det. Jag fastnade på presskonferensen. En invändning som jag har mot Sverige, hur de leder sina presskonferenser. Att de börjar alltid med att ge de utländska journalisterna frågor. Och igår så gav ju Madestam, han var ju så generös och det var ingen hejd på det. Så de ställde ju mer frågor om vad vi fick ställa till Magda och till Kosovo Asllani. Medan engelsmännen, vad gör de? Jo, de ger ju direkt till sina Sky News, BBC, Daily Mirror. De skiter fullständigt. Det är svenskar, vi får kriga oss in. Det fattar inte varför Svenska förbundet envisas med att ge... Visst, låt dem börja, men säg 2-3 frågor.
Ja, jag tycker Fredrik Madstam har varit ganska bra på det tidigare. Där han har sagt att 3 frågor från internationell media och sen går vi vidare. Men gårdagens presskonferens, det är ju nästintill oacceptabelt helt och hållet. De internationella medierna får 10, 11, 12 minuter och sen resterande 8, 10 får svensk media. Det är ohållbart i och med att det är vi som har punktmarkerat det svenska landslaget. Det är vi som har följt dem genom det här mästerskapet. Då tycker jag ändå att man ska få en liten fördel i det, samtidigt som under den mixade zonen efter matchen mot Belgien. Ja, men då fick de svenska spelarna stanna vid internationell media först i mixade efter de har gjort då, efter de har varit i flashen, och flashen förstår man ju, men i den mixade då gick de till internationell media först, och det tycker jag inte heller är okej.
Nej, det är, jag vänder mig just UEFA, hur de styr, det är ju svårare att påverka. Det här är ju faktiskt Svenska fotbollförbundet som styr hur de kan bestämma att de kan lämna ut frågor. Okej, och att man då vill vara generös, men inte mer än 2-3 frågor, inte som det var igår. Men det är likadant på herrlandslaget och damlandslaget, så att det är ingen skillnad där, att Sverige alltid är så snälla. Och så har man själv suttit som en välkammad skolpojke på många utländska presskonferenser, och man får knappt ställa en fråga.
Jag kan bara instämma, det blev ju närmast stressigt för oss efteråt, och bättring där.
Ja, vi hoppas för det, och vi hoppas att det blir bättring och att det blir en final, så att säga. Men det som slog mig var ju att de svenska spelarna gav ju ut väldigt. Det var Kosovo Asllani, lagkapten lär hon ju var ikväll, och så var det Magdalena Eriksson med Englands koppling naturligtvis. Det var ju faktiskt Magda som fick flest frågor av den engelska pressen, men jag spårade en viss, ett väldigt självförtroende hos de svenska spelarna. Håller ni med om det?
Ja, jag har väl upplevt att det varit lite delat i landslaget kring just favoritskap nu inför England-matchen. Hedvig Lindahl tryckte över all press på England och menar att det är fullsatt hemmanation och liknande, medan Nathalie Björn tidigare sagt att hon är väldigt säker på en seger i det här fallet. Så att för min del tycker jag det varit lite splittrat mellan spelarna.
Ja, det var inte så att de pratade så mycket om att de skulle vinna, utan det var mer sättet hur de talade om möjligheterna att straffa England, de här ytorna som kommer att öppna upp sig, hur, som Kosovare Slane var inne på, hur mycket vågar England kliva fram mot oss? De är ju liksom framåtlutade i sitt anfall, vilket då kommer att öppna för inte bara Kosovare Slanes passningar, men jag menar Stina Blackstenius löpningar, Fridolina Rolfes löpningar.
Ja, man får ju hoppas att Stina Blackstenius med sin fart håller sig on side under matchen ikväll, för att det är något som jag håller med både Kosovare Asllani och Magdalena Eriksson om det här, och jag tror att de kommer straffas England om de fortsätter att pressa upp så högt som de har gjort, för det har funkat under gruppspelet, men då har man också ställts mot sämre motstånd, samtidigt som man inte såg starka ut mot Spanien som inte lyckades få in det här sista med sin effektivitet, och där hade man lite svårt mot starkare motstånd som gärna vill hålla boll. Vi har Johanna Rytting Kaneryd, Kosovare Asllani som gärna håller i bollen och dribblar bort sina spelare och som gärna sen skjuter in bollen eller att de går på djupled, så att det kommer definitivt bli tufft för den engelska defensiven.
Och sen tycker jag det är väldigt spännande med Fridolina Rolfö inför den här matchen. Hon har ju haft det lite tuffare under mästerskapet med mycket spel på högerkanten ditåt Asllani ofta rör sig. Nu ställer ju du, Olof, en fråga till Peter Gerhardsson också om hur han ser på Rolfö, och då så tryckte han ju fram med Rolfö lite grann och menade att hon är en spelare som det engelska landslaget kan behöva oroa sig lite över, och bli spännande om hon kanske kan utnyttja det här ytorna.
Ja, han körde ju någon slags S-2-variant genom att säga att om det nu var så att hon inte hade nått sin fulla potential, hade ju varit bättre att han kunde varit ärlig och sagt att hon kanske inte nått fullt upp till sin potential. Men då varnar han just för henne att hon är en så pass bra spelare att det kommer liksom lossna för henne och att det mycket väl kan göra mot England. Och det är klart att de hade ju, England hade ju problem mot Spanien, men jag menar, så som Spanien höll i bollen tror jag inte riktigt Sverige klarar av. Men däremot att man kan skaka dem ett mål, för det var uppenbart att England var skakat i Brighton när Spanien ledde ända fram till Sarina Wichman gjorde de här bytena och liksom då fick lite bättre fart, plus att Spanien faktiskt också hjälpte till, de bytte ut sin anfallare som var väldigt bra och liksom tappade lite matchen. Men jag börjar svänga lite att det kanske är, det känns som att det är en rätt 50-50 match nästan.
Jo, jag håller med om att kanske skulle säga 60-40, ja, okay. Som Gerhardsson kanske hade sagt.
Ja, han var inne på 52-48 och sen var det plötsligt 74-26.
Ja, det kan ju gå hur som helst, men jag tror ändå att Sverige har ju visat likt England att man kan vinna matcher och att de är väldigt bra på att trötta ut sina motståndare, och det är något som jag inte tror att England har fått uppleva så jättemycket under tiden under Wichman, utan det har varit lite enklare matcher om man säger så. Så att ja, det återstår ju att se, men jag tror fortsatt starkt på Sverige, och jag tror att om han ställer upp rätt, Peter Gerhardsson, och om han får alla bitar på plats, så ska det, ja, det ska nog inte vara några jättestora problem.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, vad tror vi på för startelva emot om vi talar den svenska startelvan, så gissar jag att vi alla är överens om att Hedvig Lindahl står i mål. Jag tror ju inte Jonna Andersson är aktuell. Och är det en trebackslinje eller är det en fyrbackslinje?
Jag vågar säga en trebackslinje. Samtidigt så är ju inte det de har inte ett jättebra facit med den trebackslinjen, men jag tror att det är det Peter Gerhardsson kommer att gå för.
Och då är det Ilestedt, Sembrant och Magda helt enkelt. Vilka blir det som blir wingbacks då? Är det Hanna Glas och...
Jag tror att om man vill... ska sticka ut hakan lite här. Men jag tror att om man vill få till de här kontringarna och pressa upp högt, då tror jag att Fridolina Rolfö, som gjorde det inte så jättebra offensivt mot Belgien, men hon stärkte väldigt bra upp i defensiven i och med att hon har spelat som vänsterback i Barcelona. Så jag tror att det är ett alternativ. Så jag vågar nästan säga Rolfö på wingbacks-positionen på vänster sida.
Och Glas till höger helt enkelt. Och sen är det ju Nathalie Björn och Filippa Angeldal är ju centrala mittfältare och Kosova Aslani där också. Och då är vi ju, har vi två anfallare kvar helt enkelt. Och är det då Blackstenius och...
Kanske dags för Jakobsson i så fall i den formationen, med tanke på att hon har sin styrka i löpkapacitet och väldigt snabb också. Sen så är jag i grunden osäker till trebackslinje. Jag tror nog ändå att han väljer fyrbackslinje för att det ska bli... det skulle ju kunna bli mer defensivt med trebackslinje, men för min del så tror jag att Rolfö blir lite för offensiv på vänsterkanten.
Är det Magda som är vänsterback då och Hanna Glas högerback?
Ja, jag tror nog det, att han inte vågar chansa med Ilestedt.
Och då är det i så fall det vanliga att tre mittfältet med Aslani och Angeldal och Björn på varsin sida, och sen så då Rolf Blackstenius, så ser frågan höger. Jag tror det som talar emot att han skulle köra Sofia Jakobsson är ju att hon har noll minuter speltid, men jag tror att han egentligen hellre har en sån spelartyp in i den här matchen än vad han har Johanna Rytting-Kaneryd. Det är vad jag tror.
Samtidigt så, nu ska jag inte jämföra henne alldeles för mycket med de spanska spelarna Johanna Rytting-Kaneryd, men hon är ju bra en mot en och kan göra sin spelare och är väldigt snabb. Jakobsson är ju också snabb, men i och med att vänsterbacken i det engelska landslaget Rachel Daly är den svaga länken och...
Leeds United som moderklubb.
Där ser vi. Och en offensiv spelare egentligen. Hon är ju anfallare. Och jag tror att hon i så fall kan få det väldigt tufft mot Rytting-Kaneryd.
Ja. Det, jag bara pusslar efter hur han brukar göra, men Rytting-Kaneryd slet otroligt bra i defensiven mot Belgien också, så att hon kan definitivt fylla den rollen. Jag är nog också inne på fyrbackslinje mer än trebackslinje.
Ja, det är ju så intressant, för att det, på något sätt så kommer han ju oavsett nästan överraska Wichmann i detta, med tanke på att det går att laborera så pass mycket. Och han överraskade ju även Mark Parsons i första matchen mot Nederländerna, som medgav det efteråt också, medan till skillnad då från England som spelat med exakt samma startelva i samtliga matcher hittills, till och med mot Nordirland när de egentligen hade vunnit gruppen och hade kunnat vila spelarna.
Men där var ju Wichmann så tydlig med att hon tyckte att då hade blivit för lång tid mellan match två och kvartsfinalen, apropå det här med liksom vila, att det är sex dagar emellan. Hon ville ju inte att de spelarna skulle tappa rytm. Känslan är ju att det är exakt samma startelva som England började med för femte matchen i rad.
Ja, det tror jag med. Det enda som jag har hört från lite engelska journalister som jag har pratat med, det är att i och med att Rachel Daly är en offensiv spelare, så kanske Wichmann kan komma att spela in Alex Greenwood istället i defensiven, i och med att hon är hon är ju en back.
Ja, vi brukar ju få startelvan kanske 90 minuter före avspark, som alltså då är 19.30 svensk tid. Men det kan dröja till 19.45. Det gjorde det bland annat när Sverige mötte Belgien, för då var det något av lagen, eller kanske bägge lagen, som höll på sin startelva maximal tid. För man får hålla det till 75 minuter före match. Det var säkert Sverige. De håller på med minst sådana tramserier. Tror ni det betyder mycket, allt det här hemlighållandet?
Jag tror att det är ett smart drag. Jag tror på att minsta lilla grej skulle kunna vara en fördel för motståndarlaget. Och när det är så pass små detaljer som avgör, så tror jag det är smart att hålla på egentligen allting. Och just det, bara att det sätter säkert lite griller i huvudet på England också i det här fallet, att man håller på olika grejer, och då kanske de tänker att det är viktigare än vad det egentligen är i grunden. Så att jag tror det är smart.
Ja, det återstår att säga. Det jag gillade var ju att de, både Peter Gerhardsson, men framförallt det drevs ju av de svenska spelarna först, det här med VAR. Sverige har ju fått 5 mål bortdömda av VAR, och var av 2 nog felaktigt bortdömda, och att de påpekade dels ju att VAR-rummen inte är så bra på det här, men framförallt att det är då hälften så många kameror som det är när herrarna har EM som kollar VAR, och det är ju helt åt helvete. Det fattar jag inte att UEFA kan köra på, och det var ju Peter Gerhardsson också tyckte det var oacceptabelt, och det gillar jag att de ändå, ja, men att de är kritiska kring det, för det, jag fattar inte varför är det så. Det kan ju inte vara såna enorma summor pengar det handlar om för att man ska göra det rättvist.
Nej, det skickar ut såna otroligt oseriösa signaler. Det är lite, ja, det är lite som att man visar att kolla här satsar vi på damfotbollen för syns skull, men vi gör det inte fullt ut, utan vi gör det för att det ska se bra ut, men vi vill inte ge er samma förutsättningar som herrarna, och det tycker jag också är helt förjävligt.
Ja, jag kan bara hålla med. Istället för att trycka ut varenda minsta lilla publikrekord man sätter under mästerskapet i sociala medier, så borde man ta sig i kragen helt enkelt och se till först att man gör det jämställt i en sån här enkel grej då, som det borde vara, med att se till att det är regelmässiga förutsättningarna är lika helt enkelt.
Ja, för det är ju, det sänder ju verkligen helt fel signal, och sen är det ju slående varje gång man kommer till de här värdstäderna, Sheffield, hur lite det märks att det är ett EM, ändå en semifinal, och England spelar hemma här, och det, ja, det är lite några reklamgrejer med Visa, och där bland annat Kosovo Aslani med några banderoller på vägen upp mot Bramall Lane, men vi bor ju gång av sådana i Bramall Lane, och det finns ju knappt skyltar fram till arenan. Det är ju helt, jag förstår det inte. Det förvånar mig hela tiden.
Ja, den enda gången man verkligen känner av att det är en EM-fest som pågår, det är ju när man tar sig ner till fanpartiet som inte är allt för långt borta från vårt hotell, och då börjar man känna av den här EM-stämningen. Där är det ganska bra tryck, skulle jag vilja påstå, men annars tycker jag inte att det har varit det jättemycket.
Ja, jag tycker det har, och det är vi ju alla överens om, att det har ofta varit bra tryck på arenorna, och det beror ju inte så mycket på vad UEFA eller FA har gjort, utan det beror på dem som har sökt sig dit, och att de sätter lite färg på tillställningen. Och jag tyckte där det var 8000, det var ju inte fel att spela på den arenan publikmässigt, för det var ju bra inramning, men det var ju helt fel för att den klarade inte av anstormningen av medier, och jag är rädd att det blir likadant ikväll här på Bramall Lane. Att, jag menar, ni stod ju efter matchen i Lee i hellregn tillsammans med spelare utomhus. Det är ju inte klokt.
Inget tak alls, det bara öste ner för oss, och Magda var ju nära att få ett paraply i ansiktet också från Justine, den här långa spelaren vi pratade om i Belgien, och det var otroligt dåliga förutsättningar.
Så är det i varje fall. Sverige har flyttat, lämnat Carden Park. Ni har sett den sista träningen där igår, och nu bor de i Sheffield till onsdag, och sen är ju frågan, blir det Stockholm eller blir det London? Vad tror du, Piers?
Ja, men jag har positiv känsla för svensk del. Jag tror det passar Sverige att för första gången vara lite underdog möjligen, och sedan så tror jag också att Sverige spelar bättre när man inte behöver ha så himla mycket boll eventuellt, utan kan kontra istället. Så det blir seger.
Du tror på seger och final helt
enkelt. Seger final.
Vad tror du, Amanda?
Och jag tror ju precis som Pearson på seger, och att vi faktiskt får följa med hela vägen till Wembley. Så att
podden skulle lever upp till sitt namn. Det är ju härligt ju.
Precis, för podden skulle och för landslaget skulle, så tror jag på en seger.
Ja, jag har innan trott väldigt mycket på England, men det är helt jämnt. Jag tror att det blir förlängning och kanske till och med straffar och dramatik. Och, ja. Sen är det väl frågan om Sverige, som ju förlorade, om vi räknar bort Algarve där de vann straffläggningen, men förlorade i OS i Tokyo mot Kanada, så har ju även England, det drogs ju upp några gånger att de aldrig hade vunnit en straff, och de har åkt ut i semifinal. Kanske är det spöket som sänker engelskorna och Sarina Wiechmann, eller om hon, den lite arroganta men ändå härliga nederländskan, kan skrämma liv i England. Jag tycker det är svårt tippat.
Ja.
Jag tippar 1, X, 2.
Ett kryss två, det var, ja. Det, var det fegaste laget.
Ja, precis. Ibland är man feg. Ja, men jag vet, ni är ju så positiva, då vill jag inte jinxa och alla tre lägger sig där. Då får jag väl gå på England till Wembley. Och att de kan ta den första titeln för ett engelskt seniorlandslag sedan 1966.
Ja, man ska ju inte jinxa saker, så jag är med i det där. Det var ju totalt haveri ute på Carden Park igår när Pearson hade hypat upp mitt internet som bara den och sagt att jag har ett monster internet, men
det funkar inte.
Sista laget på Carden Park vägrade det fungera, så att
bara i bilen på vägen därifrån, så att nej.
Ja, det var illa. Där tappade vi många sidvisningar alltså.
Det var hemskt.
Ja, hemskt. Ja, bara nya tag mot matchen och Bramall Lane i kväll. Det blir lite softare dag. Även vi har lite matchdag. Ni ska ut lite texter, jag ska ut en krönika och annat. Och sen är det Bramall Lane. Och vi har ju fått en ny arbetsledare, Tobias Rosvall, som har lett hela TV4 fotbollskanalens styrka och lämnat in, och Jens Thorgården kommit, och han skickar inga scheman i WhatsApp-gruppen, så det skakar ju om lite, eller hur?
Det kan bli rörigt senare idag, det kan hända grejer.
När folk löper på fel bollar och liknande. Men vi får kämpa ändå.
Ja, det blir lite av en uppförsbacke för mig själv som gillar att ha det ganska strukturerat och helst att någon annan gör det. Så att, ja, men vi ska nog lösa det här. Jag har ju Pearson.
Det löser vi.
Vi finns ju också som vanligt under hashtaggen VTW. Olof, den här tatueringen, hur går det med den?
Ja, den ligger lågt. Tatueringar är... Det är inte min bästa grej.
Men kanske.
Ja, jag vet inte. Vi får se.
Med det sagt så tackar vi för oss idag. Och så ses vi kanske. Eller vi ses ju definitivt. Vi hörs ju definitivt imorgon.
Absolut. Det kör ni ju imorgon. Om jag är med eller inte vet man inte. Men definitivt imorgon. Och sen får vi se om det rullar hela vägen till söndag eller ej. Tottenhams träningsanläggning står redo för Sverige om de tar sig till London. Har det varit något för Simon Bank och Erik Niva och Mattias Lyr och alla andra svenska journalister som håller på Tottenham att vara med och bevaka?
Det hade nog vattnats i munnen, annars så blir det tack och godnatt imorgon, och så får vi se om det blir någon mer podd.
Ja.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.